Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend, let's pretend, let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd, vi har samlats här som vanligt, måndag förmiddag, Makoto med mig i studion, Frida från London. En fullsmetad fotbollshelg har vi att gå igenom, både toppar och dalar. Det är inte utan viss ångest man sätter sig här i studion som Liverpool-supporter just nu, men det ska vi prata mer om. Vi ska såklart prata om matcherna Chelsea United och alla de andra. Arsenal tappade poäng mot Southampton, Spurs tappade poäng mot Newcastle på hemmaplan. Det finns mängder att gå igenom där. Jag tänkte vi skulle börja ändå, Frida, på Stamford Bridge. Du var där. Chelsea, Manchester United, klassiskt stormöte. Två lag som är i bra form. Båda lagen kommer ur ganska fina perioder här. Det har ju gått bra för Chelsea, även om spelmässigt kanske inte har sett helt hundra ut för Potters Chelsea jämfört med Tuchel, så har ju resultaten verkligen varit där. Det blev bara en poäng, kunde blivit tre. Det var som att allting hände de där sista 10 minuterna utav matchen, vilket är väldigt tacksamt för dig som sitter på pressläktaren och ska skriva en text, att allting händer de sista 10 minuterna. Det vet man ju precis det.
Ja, precis. Nej, inte helt tacksamt, va? De flesta svår ganska mycket av att bara lämna sina texter 10 minuter senare. Annars brukar man vara ganska snabb på slutsignal. Men egentligen kändes väl 1-1 ganska rättvist ändå, sett till hur matchen hade utspelat sig. Men United kopplade greppet inledningsvis och Gareth Potter, håller jag på att säga, Graham Potter, bestämde sig återigen för att göra ett tidigt byte när han såg att det inte fungerade. Man United kontrollerade ju mittfältet med Casemiro och Bruno Fernandes och Christian Eriksen. Så Chelsea behövde definitivt göra någonting, och det blev ju då att Kukurea fick lämna. Så att Mateo Kovacic skulle kunna komma in och hjälpa till på det där mittfältet, och ja, helt plötsligt så producerade ju Chelsea mycket fler chanser än man hade gjort hittills då, eller dittills i matchen. Så att det svängde lite fram och tillbaka. Tyckte att det märktes ganska tydligt att de här lagen har spelat ganska många matcher. Det tyckte jag ändå syntes i många matcher i helgen att det är ett väldigt intensivt spelschema just nu. Och den här straffen då som Chelsea får med sig, ja, det finns väl inte så mycket att säga om den. Jag tycker det är rätt intressant att det är ju Scott McTominay då som tar livgrepp om Broha i stort sett. Och det är ju någonting vi har sett nu under säsongsinledningen, att domarna verkligen har tagit ett krafttag mot det. Alltså det är ju en liknande situation som den vi såg med Lerma som tog ett livgrepp om Mitrovic, var det va? Mm, och sen så dessförinnan så var det ju Craig Dawson också som var inblandad i en liknande situation med Pereira. Så att, ja, det är ganska tydligt att domarna har bestämt sig för att om man tar ögonen från bollen och bara fokuserar på att försöka stoppa en motståndare på en fast situation, då kommer de blåsa straff möjligtvis. Och det gjorde de ju här. Och sen så har det ju snack där om just med Casemiros kvitteringsmål med typ 30 sekunder kvar, om Kepa möjligtvis skulle ha gjort det bättre där. Så jag såg att Tim Howard var en av dem som ansåg att han borde ha gjort det, men oavsett så tyckte jag ändå att det var ett fair resultat.
Alltså, det är ju skönt att Casemiros kvittering inte blir en diskussionsfråga på frågan var bollen illa eller inte. Och det har jag varit inne på förut, att alltså just de här målklockorna, goal line technology, att det är så skönt att ändå ha ett system där vi, jag tycker väl ändå vi alla kan unisont, om vi inte ska bli allt för konspiratoriska, unisont kan konstatera att ja, men där kan man lita på. Han får en signal om bollen över, det är bollen över, end of discussion. Och det är svart på vitt och det är enkelt och det slipper ha diskussion var den över eller inte och så vidare och så vidare. Det tycker jag är ganska skönt till att börja med i den situationen. Jag tycker väl inte det är en tabbe av Kepa. Tycker det är ganska imponerande att få upp handen så på toppas han gör. Och sen så är det ju synd för att man inte får tillräckligt mycket hand bakom boll då för att kunna styra den över ribban. Men överlag är han ju en strålande match också här igen, tycker jag.
Han, ja, han menar väl inte att det var en tabbe. Nej. Nödvändigtvis, men han syftade mer på att Kepa borde kunna göra det bättre ändå, att han borde kunna få bort den bollen. Ingen tavla, men ja, det är ju vad, när Tim Howard säger det så känner jag också att då får man kanske lyssna på honom också. Mm.
Gott om snackis här runt den här matchen. Som sagt, det var ju jag tyckte det var ett Manchester United som i alla fall i perioder spelade väldigt bra, ganska frejdigt. Det är också ett Manchester United utan Cristiano Ronaldo som är avstängd. Får säga någonting om den situationen. Har det kommit lite nyheter idag här om att Ten Hag ska ha ett samtal, ifall det är idag eller imorgon, med Ronaldo, där han har då ska vara tydlig med vilken roll Ronaldo, om han ska släppas tillbaks in i laget, måste ha. Hur han måste uppföra sig och vilken plats han får ta helt enkelt i gruppen, på träningar, i omklädningsrum, under matcher och så vidare. Man är också öppna för att sälja Ronaldo, men man kommer inte så att säga själva betala någonting för att bli av med honom. Man kommer inte köpa ut något kontrakt, man kommer inte liksom pusha ut honom, men däremot så är man beredd att släppa för noll pengar. Alltså man kommer inte ta någon transferavgift för Ronaldo, ifall det är någon som vill ta över det kontraktet i januari. Det som har sagts under dagen här idag. Vad har du hört om situationen mellan Ten Hag? Det kom ju också det här mycket märkliga uttalandet från Cristiano själv på Instagram, som var ett jättelångt inlägg som inte sa någonting överhuvudtaget, att ja, jag ska jobba vidare, jag har under min karriär och så vidare. Vad är det som du hört från läget där?
Ja, det var ingen ursäkt han kom med där i alla fall.
Absolut inte.
Så man satt och, eller ju mer man läste så desto mer förväntade man sig att det skulle komma ett förlåt eller så. Men det gjorde det ju absolut inte. Nej, men de flesta är väl överens också här borta om att, ja, om att Ten Hag har fullt rätt att göra som han har gjort. Och med tanke på då att Man United gjorde sin bästa insats för säsongen mot Tottenham tidigare i veckan och gör ju faktiskt en bra insats på Stamford Bridge också, för med sig en poäng och kämpade verkligen ända in i det sista, vilket gör att, ja, men då finns det inte så mycket att beklaga över heller. Det är inte första gången Ronaldo gör det här. Han gjorde ju det under försäsongen också, och Ten Hag har väl helt enkelt fått nog, så att jag tror nog de flesta tycker att han på något sätt visar styrka också i att, ja, men det är hans regler som gäller. Det är inte Cristiano Ronaldos regler, trots att han har uppnått så mycket i sin karriär som han har gjort. Jag tycker det är ett ganska konstigt argument också. Ja, absolut att man ska ha respekt för Cristiano Ronaldos karriär, men vad har det egentligen med att göra att han liksom vägrar att bytas in, nej, i en match som Man United vinner och lämnar innan slutsignal enbart för att skapa rubriker egentligen och få uppmärksamhet? Det var ju lite så det kändes ändå, att då blev det ändå att vi satt och pratade om Cristiano Ronaldo, trots att kanske snarare borde ha pratat om att Man United då gjorde sin bästa insats för säsongen. Så att, nej, de flesta verkar vara överens om helt enkelt att Ten Hag har rätt i sin sak.
Ja, det är väl Roy Keane som tar Ronaldos parti, såg jag där, att han var ute och svingade.
De är ju så goda vänner också. Det blir så genomskinligt, ja, på något sätt.
Nej, det var sanslöst. Alltså, vissa har väl haft det argumentet där man kan argumentera för. Jag vet att jag själv skrev i ämnet där under veckan också, men att Ronaldo då, utifrån att han inte fick bli släppt i sommar, om man då tar det narrativet, att det är sanslöst att han pratar om hur han värderar honom som en storspelare och så vidare hela tiden. Och sen efter det byter in honom i en slutminut i en sån där match. Men det är också så här, Det känns som en efterhandskonstruktion. Problemet var ju inte att United inte ville bli av med Ronaldo. Problemet var att ingen ville värva Ronaldo. Och United, såklart utåt sett, måste ju ändå visa att det här är en spelare vi värderar. Och där har de sagt om det handlar om Martial eller om Rashford eller vem det är. Utan de spelare du har i truppen, de spelare du värderar om de inte misskött sig helt och hållet. Det intressanta här är ju ändå att Ten Hag öppnar dörren mer eller mindre bara dagen efter den här avstängningen med att jo, men såklart att jag räknar med honom även på lång sikt över den här säsongen. Och att han är tänkt att komma tillbaka i truppen. Så det blir väldigt mycket upp och ner på ett sätt som, och ett velande, och för allas skull så är ju det bästa att de får igenom någonting i januari. Om det så är Todd Bowley som övertalar Graham Potter att men kan vi inte ta in honom gratis då? För att han verkar fortfarande vilja ha Ronaldo dit. Om det så är det eller om det så är något annat, så är det ju bästa för alla parter. För Cristiano Ronaldo själv, för Manchester United som klubb just nu, och ja, egentligen för oss som bevakar Premier League också. För att som, du har helt rätt i det, Frida, det är ju Uniteds fina spel som fokuserar på, inte vad Ronaldo gör eller inte gör.
Nej.
Sen är det ju så att de flesta spelarna har ju fortfarande väldigt stor respekt för honom, förstår man, men att det är många som föredrar att inte spela med honom i startelvan, att de tycker att det fungerar bättre utan honom. Det gör säger det. Rätt mycket också situationen. Jag tyckte, ja, nu, tycker man den här veckan spelet. Har du gjort det.
Finns det några rapporter om hur han betett sig på U21-träningen? För det har varit ganska kul att se när han var där. För han var ändå på plats på Carrington och skulle åka dit och träna när han blev skickad till B-laget.
Ja, vi får väl se vad det dyker upp för rapporter. Mm.
Du var inne på det att det är många lag som ser slitna ut. Vi har också väldigt mycket skador. Vi fick en skada på Varann här i matchen. Mm. Jag vet inte hur allvarlig den är. Vi har inte fått någon riktig uppdatering på hur det är. Men det såg ju misstänkt ut som en knäskada. Sättet han går ner på såg inte alls speciellt bra ut. Det är ju ett VM som kan vara i fara där. Vi har ju redan Reece James som kommer missa VM. Vi har Jota kommer missa VM.
Nkolo Kanté.
Det är liksom väldigt mycket skador nu på de här lagen som har matchats oerhört hårt. De kommer ju komma till ett VM fruktansvärt slitna.
I Varans fall så handlar det om 3-4 veckor enligt min franske kollega Julien Laurent.
Okay. Ja, det var ju väldigt bra nyheter i sånt fall.
Ja, ja, det är ju,
ja, så det verkar som,
det är ungefär tillbaka det till VM-premiär då. Men då får vi se vad det är för status på honom. Alltså 3-4 veckor, ja, han är tillbaka på 4 veckor. Då är det ju, ja, när jag spelar Frankrikes första match, det är ganska prick 4 veckor.
Ja, de är väl i första halvan av gruppen om jag inte minns helt fel i huvudet just nu också.
Det är möjligt att de missar inledningen på VM då och kan...
De har ju mittbacksalternativ.
Jag var precis på väg att säga att det är tur att Frankrike inte har ont om
Nej, det har de inte.
Det finns några.
De har inte ont om något.
Det är värre nu för England och deras högerbackar, för att de blir ju färre och färre. Och Reece James, han hoppade igenom pressrummet helt plötsligt på kryckor på Stamford Bridge och var klädd i, jag tror väl i och för sig att kamerorna zoomade in honom också på läktaren, klädd i en illgrön jacka och lika grönt hår.
Ja, det var
väldigt speciellt. Såg ut som, ja, såg ut som Hulken eller ja, det var Grinchen.
Ja, men lite där jokern med håret alltså, där. Men det var lite för slimegrönt för att vara. Det var väldigt intressant outfit han hade valt.
Ja, men Kyle Walker som har varit skadad länge, Trent Alexander-Arnold har ju inte varit med i diskussionen. Reece James borta, det är liksom Kieran Trippier kvar. Ungefär.
Inte dåligt i för sig,
men det som var vad man säger en abundance of riches för inte så länge sedan har plötsligt blivit ett ganska svag lagdel för det engelska landslaget.
Ja, just det, som att Trippier också används väldigt ofta till vänster, vilket gör att då finns det ju, ja, ännu större frågetecken. Vi får se vilka spelare Gareth Southgate tar ut. Det är inte så lång tid kvar nu.
Nej,
innan truppen annonseras. Bara en liten grej där också på... Alltså ett ögonblick som ändå satte färg på en ganska blek tillställning, och det var ju Mateo Kovacic efter slutsignal. Alltså jag tittar alltså upp precis innan han når tunneln när han liksom joggar ut, och tror ju för 3-4 sekunder att, ja men gud, det är ju en planstormare. Alltså en halvnaken man som har tagit sig in på planen. Nej, då är det Kovacic som har gett bort både sin tröja och sina shorts. Och nu kan man ju tycka att jag låter pryd och sådär. Har jag aldrig sett en man i kalsonger innan. Men de här kalsongerna var ju verkligen minimala också. Till och med Peter Schmeichel som stod där vid tunnen. Han såg ju chockad ut när Kovacic joggade
förbi. Schmeichels reaktion är ju priceless när han står där och bara pratar casual med någon. Och så kommer Kovacic och behöver se hans blick. Bara, vad händer här? Upp och sen liksom så här, också verkligen kollar igenom hela Kovacic på något sätt. Schmeichel där på väg. Bara, hopp.
Ja, det kretsade i och för sig väldigt mycket kring Kovacic som ju kom in där då tidigt i matchen och förändrade matchbilden. Men han stal verkligen showen, så mycket kan man säga.
Vi har fått ett önskemål från Gustav här på Twitter. Han skrev, skulle ni kunna ägna några minuter att prata om Trevor Chalobah i veckans Premier League-podd? Det kan vi absolut göra. Mm. För att i skuggan lite grann av övriga mittbackar i det laget, och det har varit mycket prat om Thiago Silva och så vidare. Det nämnde Gustav i sitt meddelande. Direktmeddelande. Jag känner mig som
DM,
en boomer.
DM, så att säga.
DM för oss som inte är boomers. Så har han varit otroligt stabil, Chalobah, och verkligen vuxit ut till en trygg punkt i den där backlinjen. Fick förtroendet under Tuchel och har fortsatt få det under Potter, Frida.
Ja, alltså det som är mest imponerande egentligen, det är ju att i och med att Koulibaly var skadad också i den här matchen, och då när Potter inser att han måste plocka av Kukurea, så var det ju inte så att jag har inte sett Chalobah spela i en fyrbackslinje särskilt mycket, och det hade inte Potter heller, tror jag, men Chalobah klarade ju det utmärkt. Det kändes som att han växte liksom in i matchen mer och mer i den rollen, så att det var ju skönt för Potters del att han såg att, ja, men han kan spela i en fyrbackslinje, för att det som såg ut som att, ja, men det som ändå såg ut att vara en position där Chelsea hade hyfsat bra täckningen då, ja, helt plötsligt i och med då skador på Koulibaly, långtidsskada på Fofana, då finns det helt plötsligt inte så mycket att ta av. Och Azpilicueta, när man spelar med en trebackslinje, så vill man ju kanske inte ha honom heller där, eftersom att han inte är särskilt snabb. Chalobah är ju ett mycket bättre alternativ då, hänger med på ett helt annat sätt som Azpilicueta kanske inte gör längre. Så att nej, verkligen cred till honom, och han var ju en av dem som kanske var lite missnöjd om att han inte fick så mycket speltid för ett tag sedan, men nu har han ju verkligen chansen att etablera sig.
Mm. Ja, verkligen.
Men det är en sån här truppspelare också som det är väldigt värt att se till att hålla nöjd, för att du behöver den typen av spelare också som kanske kan acceptera att sitta bänk ibland, men du kommer in och du vet precis vad du får ett helgjutet jobb, och dessutom är då homegrown. Kul att se att han har fått möjligheten att spela här och gjort det bra.
Mm. Vi tar oss vidare då från Stamford Bridge till Emirates. Nej, det var inte på Emirates, det var i Southampton nu. Och matchen mellan Southampton och Arsenal tänkte att vi skulle ta oss till, slutade 1-1 efter sent mål av Armstrong.
Fint mål, ja, måste man säga.
Fantastiskt vackert anfall. Men det är ju två poäng som Arsenal måste gräma sig över att man släpper här, Frida.
Ja, de flög ur startblocken också på något sätt. Men
som de har
tröttnade lite.
Väldigt,
ja, men tröttnade lite i andra halvlek då, samtidigt som Leeds hela tiden såg till att vara med i matchen, och så fick man ju den chansen där till slut. Och återigen, Hassan Hüttel är ju också känd för att vara ganska snabb på att ändra om det är något som inte fungerar. Det gjorde han ju här också när han bytte från ett 4-4-2 inledningsvis till något som han själv beskrev som, tror jag, 3-3-4. Just för att, ja, men han märkte det att, alltså, Granit Xhaka, det fina målet som Xhaka faktiskt gör, och den rollen som Xhaka har fått, och vilket gör att han gör mycket fler mål än vad vi kanske är vana vid att se honom göra. Han gjorde det mot PSV Eindhoven också ju, tidigare i veckan. Det innebär ju också att spelar du med en fyrbackslinje så är det lätt att de mittbackarna dra oss ur position just av att Gradičaka kommer löpande in. Så att det löste Hasenhüttl genom då att spela med tre mittbackar istället. Och det blev väldigt mycket bättre. Men ja, Arsenal kommer ju definitivt känna att det här var två tappade poäng. Och Southampton fick ju också stort självförtroende direkt efter halvtid när William Saliba slår en väldigt okaraktäristisk lös passning som Armstrong plockar upp, och han kunde ju faktiskt ha kvitterat där och då. Men det gjorde ju säkert att Southampton kände att vi har möjligheten trots att Arsenal leder tabellen just nu. Så ja, de fick ju en poäng med sig till slut också.
Det här är ju en sån typ av match där Arsenal behöver få mer utväxling, att de behöver mer än ett 1-0-mål för att stänga en match tidigt när de har den inledningen de har. Här, det som varit skillnaden på den här matchen gentemot dem vi har sett innan när de har radat upp segrar är väl just att tidigare har de lyckats hålla undan, även om de har avslutat matcherna något svajigare och mindre stabilt, så har de ändå haft en buffert i det här läget eller se till att hålla undan. Här gör man ju inte det, på att då kommer ett målet på ett sånt anfall när de har byggt numerärt överläge där Tommy Jesus som hamnar lite bara mitt emellan alltihopa i den situationen, känns det ju som, där han är ju inte van vänsterback egentligen, ska vi komma ihåg. Och ja, välförtjänt att de lyckas få in kvitteringen på så vis, men Arsenal måste ju sätta sina chanser, och det får vi se om det är en lärdom för dem i fortsättningen eller om det är en signal på att det kan vara nu som det börjar dala något. Det vet vi väl inte riktigt än, men överlag så ja, surt poängtapp för Arsenal onekligen.
Jag tror återigen det handlar om det här med att det är många matcher som spelas och de spelar i Europa också. Ja, nu testas ju verkligen alla trupper. Och ja, som sagt, tyckte ändå att det såg ut som att de tröttnade lite där. Sen är det klart att Jesus har ju sina chanser. Alltså sätter han någon av dem så då blir det ju någonting helt annat. Och sen har ju Ødegaard ett mål en boll i nätmaskarna också. Men där bollen liksom precis rann över kortlinjen. Så att ja, sätter man inte sina chanser i Premier League då kan det lätt bli så här.
Det som är lite oroväckande ur det här just liksom slitageperspektivet för Arsenal, att Arteta har ju varit en styrka för Arsenal också, att de har haft en, alltså vinnande koncept de har kört på. När det är en startelva som funkar så är det den startelva som fått chansen. Han har ju ändrat väldigt lite i den när man inte har varit tvungen att göra det. Och om man tittar på den, det är väl bara Ødegaard egentligen som inte ska till Qatar och spela VM. Resten är väl ganska landslagsaktuella på alla positioner. Det kommer bli problem, för att när du kommer runt Boxing Day och nyår där, så då är det andra spel som kommer spela, för de här kommer vara, vissa av de här kommer vara borta, de kommer vara skadade, de kommer vara slitna. Det kan vara läge att börja se till att matcha Edin Ketia ofta det här, matcha Fabio Vieira som du har värvat, Kieran Tierney och så vidare. Få in dem mer i spel nu så att de har ett självförtroende, för det är de spelare som måste se till att det här fortfarande håller efter VM, för det kommer vara skador. Och de är slitna nu med skador. Förstår hur det kommer se ut mitten av december när de kommer tillbaka efter att ha spelat ett väldigt tajt matchschema under ett världsmästerskap. Det kommer behövas extremt breda trupper.
Ja, verkligen. Och det här är ju ett tema som vi kommer behöva återkomma till i varenda avsnitt här och hela vägen fram tills VM sätter igång, och säkert under VM och under hela den här säsongen. Därför att matchschemat, om vi går tillbaks sen pandemisäsongen kom igång, alltså hösten 2020, så har liksom tempot och schemat varit helt orimligt. Det är faktiskt det. Det är liksom inte någon... Det är inte bara något som tränare säger, eller det är bara, det ser vi ju på spelarna, det ser vi på alla skador, vi ser det på prestationerna. Det är definitivt någonting som kommer vara ett tema för hela den här säsongen och kanske för fler säsonger framöver. Vi får se hur effekten.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
resten av det blir.
Men till exempel för Liverpools del också här, när man diskuterar Trent Alexander-Arnold i landslaget eller inte. Alla Liverpool-fans borde sitta och hålla alla tummar som finns på att Gareth Southgate inte vill ha med honom.
Ja, definitivt.
Och sen lägg honom i en kryokammare, lås dörren och sätt honom där bara och liksom var infryst i en månad.
Ja.
Och preserverad för att sen bara plocka fram honom, tina honom och sen köra.
Eller kanske ännu hellre ute på träningsplanen och gnugga lite försvarsspel.
Ja, det kan också vara ett alternativ i och för sig.
Ja, verkligen. Ja, men vi kan väl ta oss till
kryokammaren.
Till, vad heter den? City Ground.
City Ground.
Och 1-0 till tabell Jumbo Nottingham mot Liverpool. Och det är så här, statistiken är ju helt sanslös egentligen. Det är alltså 75-25 i bollinnehav till Liverpool. Båda lagen har 7 skott på mål. Det säger någonting om hur effektivt båda lagen spelar offensivt kontra defensivt. Hur lätt det var för Nottingham med så pass lite bollinnehav och så pass lite boll de hade att ta sig till alla de här avsluten, och hur svårt det var för Liverpool med all den här bollen att ta sig till lika mycket. Och det kändes inte orättvist med 1-0 till Nottingham när vi väl var färdiga där. Det är klart att Liverpool har bollen jättemycket och skapar en massa sådana här 20% chanser. Det är väldigt mycket spel runt boxen. Men det är ju verkligen så här. Det är ju 2 steg fram under förra veckan, men det känns som det är minst 2 steg tillbaks under den här lördagen. Och det är igen de här tidiga lördagsmatcherna. Och bortafacetet för Liverpool den här säsongen är ju hårresande.
Forest defensiv såg ju mycket bättre ut, ja. Betydligt mer kompakt och hade inte så mycket ytor mellan lagdelarna som vi har sett förr. Och de har ju faktiskt kvalitet nog att när de vinner boll så kan de ställa om väldigt snabbt. Och för första gången den här säsongen fick de ju till det också på något sätt. Men ja, Awoni, man får väl ge liten shoutout till honom också. Fick ju sin revansch, är väl kanske inte rätt ord med tanke på att Liverpool gav honom ändå väldigt mycket i hans karriär, även om han aldrig gjorde någon A-lagsmatch. Men det var säkert viktigt för honom på något sätt att visa upp sig i den här matchen och visa Cooper att det är han som ska starta. Sen samtidigt, jag menar, Van Dijk kunde ha haft ett hattrick också.
Hans sikte
var inte riktigt rätt inställt, om man säger så.
Varför nickar han inte bara in bollen i mål där när han istället
för en mittback?
För att han är en mittback.
Alisson kunde väl ha haft ett par baljer också där i slutet.
Ja, man lider lite med Alisson för att han är den enda som spelar på sin normala nivå i det här laget. Han fortsätter ju vara väldigt bra. Han hade inte mycket
Men vad har hänt med Fabinho?
Nej, det är nästan det största. För han är så otroligt. Om det var någonting man visste med det här laget, att Fabinho kommer stå rätt, han kommer vinna sina dueller, han kommer vara där och vara i vägen just på den delen av planen. Och där är det bara ett hål nu. Han är helt ihålig, och han ska väl antagligen iväg och spela VM med Brasilien här nu då.
Ja, fast han kommer ju mest få sitta och liksom hänga i värmen där. Han kommer ju inte ha så mycket speltid.
Nej, inte kanske på matcherna. Han kommer inte komma tillbaka skadad, men han kommer i alla fall ha varit iväg. Ja. Det är ändå med allt vad det innebär att vara iväg med landslaget. Det är mycket träningar, det är mycket liksom, ja, det är inte jättelånga resor gubevars den här gången, men det sliter ändå att vara iväg jämfört med om han skulle vara kvar.
Är han sliten? Är det handlar om? Att han
är ju ur form. Han är ur form i alla fall. Han är dålig, rätt upp och ner dålig.
Men det gäller ju en hel del spelare. Alltså, det är väl på något sätt effekten att Liverpool ser ut som de gör just nu. Det är ganska många spelare som varit ur form just. Att de inte sett ut som sig själva, och många spelare har varit, vi har varit inne på med Trent också och så vidare, om att han behöver ju ha ett system som funkar runt om honom för att hans egenskaper har kommit till nytta. Det är väl lite det att allting fallerar på lite olika platser, och då blir liksom hela helheten också då.
Ja, nej, men det är klart att, och det är ju, alltså Trent är ju också en ganska unik fotbollsspelare, att han är ju så väldigt extrem i vissa delar utav spelet. Fabinho är ju en ganska klassisk defensiv mittfältare. Det är bara att det finns liksom ingen annan defensiv mittfältare i det här laget som kan gå in och ta den rollen. Man vågar ju inte sätta James Milner där. eller Jordan Henderson där. Även om Henderson tidigare har gått in och vikarierat och gjort det bra där, så är ju han också lite från. Men det började vi ju se redan förra säsongen att han har ganska stora svackor i sitt spel rent tempomässigt nu för tiden. Det är som att tiden har hunnit i kappan och lite grann där. Men det är klart, du spelar ju med ett extremt reservbetonat mittfält utöver då Fabinho, så är det som Curtis Jones och Harvey Elliott som står där. Och Curtis Jones har varit, visst han är fortfarande väldigt ung, men också varit otroligt skadedrabbad de senaste åren och har ju inte alls kommit upp i den där nivån som han hade när han först slog igenom i A-laget. Och Harvey Elliott, ja men han är bra på vissa saker, men han har också ganska stora brister fortfarande, är ju bara tonåring liksom. Och det fattas för mycket där när liksom en sån som Thiago inte finns med. Det finns liksom ingen riktig kvalitet, och det är för stora brister i det där mittfältet. Och det är ju en halv startelva som fattas för, mer än en halv startelva som fattas för Liverpool. Och det är samma sak, Carvalho har inte kommit in, men det är för mycket ansvar att komma in och vara en Luis Diaz i det här läget. Han har spelat championship-fotboll bara, och dessutom i en annan position. Det funkar inte. Liverpool ska vara tillräckligt bra ändå för att åka och vinna mot Nottingham, men åker dit och har bollen 75%, och utifrån det så ska man ändå lyckas vinna den här matchen. Det är tydligt att det är otroligt svårt just nu att få ihop det här laget, att fungera på ett enhetligt sätt. Det sitter liksom inte ihop, det är för mycket rörliga delar som helt enkelt inte är där de ska vara.
Ja, alltså med tanke på vilket mittfält Klopp tvingades mönstra där, så var det ju faktiskt inte helt förvånande då att Milner gick in istället för Alexander Arnold. Nej. Som fick inleda på bänken. Ja. För att hade man slängt in honom också, så hade man ju på något sätt, det hade varit väldigt ungt och offensivt fredigt, men kanske inte lika säkert bakåt, men ja, räckte ändå.
Ja, på något sätt så är det ju, nu gjorde som sagt Nottingham en mycket bättre match än vad vi vant oss att se dem sen de kom upp i Premier League igen här, men Liverpool ska ju kunna vara unga, offensivt frediga och ändå lösa en sån här match. Det är den kvalitet vi ska kunna kräva av dem. Men det förutsätter ju som sagt, då kommer vi tillbaka till Fabinho, det förutsätter ju att han är sitt vanliga jag. Ja. Det är ganska intressant, för det man tänkte inför när vi nu skulle få majoriteten av de absolut bästa liksom mittfältsankarna liksom samlade i Premier League. Att Casemiro var ju den man ändå hade en viss fundering. Okej, kommer han hit och kommer vara mätt och bara på semester? Nej, uppenbarligen så är han fortfarande världens bästa defensiva mittfältare som han har inlett. För han har ju varit alldeles strålande nu när han efter en viss startsträcka börjat starta matcher och är sig själv där.
Rodri disagree.
Ja, det är absolut, Rodri kan disagree. Det köper jag också. Men just i den här alltså bollvinnande ankarroll, ja, Rodri är ju det också, men jag ser ju nästan honom som är mer, alltså han har en annan spelfördelningsstyrka. Det är där han ligger.
Han har andra egenskaper också.
Andra egenskaper absolut. Som är stör. Fabinho är ju mer en ganska liksom rak jämförelse med Casemiro. Och där har ju Fabinho är ju snarare som verkar ha varit på någon form av semester här istället. Ja. Så det är intressant ändå just det där att det blir inte alltid som man har trott eller funderat eller varit orolig för.
Nej, och att det saknar liksom alternativ. Det finns inget rotationsalternativ med de skadorna som finns. Ja, hur som helst, Liverpool får kriga vidare, och då är det ju surt att de främsta utmanarna då om Europa League-platserna som Liverpool krigar om den här säsongen, Newcastle går som tåget. Jag vet inte hur man ska komma ikapp dem ens. Newcastle som åker till Tottenham Stadium och hämtar 3 poäng, Frida. Det kändes nästan så, även om Tottenham såklart hade chanser även i den här matchen. Men Newcastle tar 3 välförtjänta poäng, och de går ju verkligen som tåget, samtidigt som Tottenham nu har bromsat in en del från den fina säsongsinledningen som de har haft.
Ja, Tottenham startar ju den här matchen väldigt pikt ändå, får man säga, och Newcastle var rätt tillbaka tryckta. Och det här första målet från Wilson är ju inte helt okontroversiellt beroende på vem man frågar.
Ska vi bara ta det? Jag tycker att det är ett solklart mål. Jag fattar inte. Alltså,
Alltså, han faller ju väldigt sent i den sidan.
Han faller ju väldigt enkelt. Det är ju liksom en kollision. Det där är inte en frispark mitt på plan. Är det två utespelare så är inte det där en frispark. Men eftersom man är målvakt så förväntar man sig att få med allting hela tiden. För att det blir en så stor konsekvens av den här kollisionen.
Det man kan fråga sig om man gör en jämförelse. Vi kommer till den matchen sen. Tycker vi att Haalands 1-0-mål skulle stått? Ja. Då tycker jag att det här ska också stå.
Ja,
om vi lägger in jämförelsen. Nu är det i och för sig det skuldra mot bröst lite på något sätt här.
Men de springer ihop, det ja, är inte
jag, jag tycker det är såklart mål. Det som är, man kan fråga sig är varför Lloris feltajmar det på sättet han gör. Det man kan ta med sig från det målet är att Fabian Kjärs passning är en av de absolut finaste, mest gåsutframkallande crossbollar jag har sett den här säsongen. Jag tycker den är helt underbar, boll han slår där, schweizare från backlinjen. Och att det är ett otroligt avslut av Wilson. Det är det man kan ta med sig målet.
Ja, alltså det är inte första gången som Lloris gör. Alltså är ju ute och fladdrar lite när han ska spela med fötterna och när han ska liksom lämna sin box.
Han är inte Neuer.
Nej, det är han, det är han verkligen inte. Och jag tycker det är helt hållet Lloris som får ta på sig det här målet. Det är inte mer så. Det är ett fint avslut av Callum Wilson.
Ja, Oliver Skip håller inte med, men det är kanske inte sådär jätteoväntat.
Nej, jag tror inte juristen.
Ja, men det var han jag intervjuade. Okay. Det var han och skickade fram. Den som tycker minst om att göra intervjuer är hela Tottenham.
Är det så?
Gillar han? Han vill ju inte göra det egentligen, men han får snällt ställa upp då och då. Mm. Och det var ju hans första match också från start på väldigt länge, så att det fanns väl en förklaring till det också på något sätt. Men jag håller väl med också. Jag tycker att Lloris, det är han som sjabblar till det från början. Och han tar väl lite chansen där också när han faller till marken. För han tänker väl säga att han ska få den med sig. Men får han inte den med sig i realtid, så finns det väl ingen anledning för VAR att kliva in där och kika på den. För de tittade ju faktiskt inte på den situationen. Nej. De tittade ju på om det var hans. Så att,
ja, eventuellt. Jag tänkte först att det eventuellt skulle kunna vara en offside på Callum Wilson i det läget, men han ligger på rätt sida. Jag har inte sett någon linje dras, men ja, det är lite dålig kameravinkel, men jag tycker det ser ut som att han är onside.
Alltså det med den där passningen också, att om man tittar just i tv-kameran så är det ju först ut som att crossbollen ska gå åt den andra spelaren som är längre upp i banan, och sen så liksom skruvar den in sig på ett sätt mot, jag tycker den är helt magisk alltså.
Det man kan säga ändå är ju att jag vet att när jag var på förra mötet på Tottenham Stadium mot Newcastle, så följer Newcastle med 1-5. Mm. Och det visar ju på något sätt hur långt de ändå har kommit nu. Och ja, men hur smart Howe är som tränare. Han visste såklart att Tottenham skulle spela, eller att Conte skulle hålla fast vid 3-5-2 nu, med tanke på att Kulusevski och Richarlison båda fortfarande saknas. Och vilket gjorde då att han ställde upp så med Trippier var lite djupare än vanligt, så att de såg till att spela sig runt den här formationen istället på något sätt. Och det blev ju väldigt lyckat. Och sen får man väl säga någonting också om dels då Joey Linton, som var ju lite osäker innan, om det nu skulle vara så att han kunde starta den här matchen. Men han är ju väldigt, väldigt duktig på att hitta de här ytorna emellan på något sätt, där han kan löpa in. Och samma sak med Almiron också. Hans löpningar har ju alltid varit bra. Jag menar, förra säsongen var Almiron, alltså hans insatser var kontinuerligt väldigt, väldigt bra, men det han saknade var ju en slutprodukt. Och det var ju det Jack Grealish gjorde narr av också, när han kallade Mahrez, var det väl, Almiron, om jag inte minns helt fel, och menade på att han har ingen slutprodukt, han bara springer. Men den här säsongen så har ju någonting hänt på något sätt, och nu står ju Almiron på 5 mål.
6 mål till och med väl?
Så att...
Eller har jag fel?
Är det det?
Jag tror att det är 6 mål till och med. Det dyker alltid upp så fort Almiron har gjort ett nytt mål i jämförelse med Jack Grealish stats. Jag har för mig att jag såg 6 mål, men du brukar i och för sig ha mer rätt, Frida, så det kan vara 5. Men
ja, det är 6 mål.
Jag blev...
Men en shout här. Almiron skulle inte vara helt otänkbar att få Player of the Month för oktober. Alltså det skulle han ju ganska mycket förtjäna.
Ja, men redan nu så är ju det här hans bästa säsong i Newcastle, för att hans bästa säsong tidigare var 4 mål.
Jag vet inte vad han gjorde när han spelade i MLS där, för det var ju där då hade han ju lite mer poäng i sig på ett annat sätt.
Vet ni vad det är? Vet ni varför jag sa 5? Han har 5 i oktober.
Han har 5 i
oktober. Det är det som är grejen.
Player of the month.
Ja. Ja. Ja, faktiskt. Det är ju rätt bra argument. Det var där jag fick den siffran ifrån. Jag tänkte, varför fick jag siffran 5 ifrån? Men det var därför. Han har gjort många mål under väldigt...
Och vackra mål. Han gör ju bara vackra mål. Han har gjort några helt otroliga. Och det här är ju en fantastisk prestation. Alltså, sättet som han rycker ifrån och gör det helt på egen hand. Visst att det finns en lång staff i som får en assist för den, men det är ju
lång staff som får en assist.
Ja, Almiron ska ju ha assistpoängen också, för att han gör det liksom på egen
strålande
hand. Mycket mycket vackert. Och det är kul att få se att se honom lyckas nu, för att han hade ju den här förmågan precis när han kom att göra så mycket bra under en fotbollsmatch. Han sprang och sprang och han vann boll och han tog sig förbi och det var alltid liksom stolpe ut hela tiden. Det är kul att se honom spela fotboll nu.
Han kan de rulla in i, vad heter det, bubbelplast och behålla under VM också. Han får inte heller åka.
Nej, precis. Paraguay är inte där. Noterbart, det var ju Rainbows Laces den här omgången, eller den här veckan. Hur är det funkar, Frida? Den här kampanjen med HBTQ uppmärksamhet, regnbågsfärgade kaptensbindlar och så vidare. Det projektet som alla klubbar utom, och det här påpekade då Ledley Kings knä podcasten inför det här mötet i Tottenham, så det är inte helt oväntat att de lyfter det precis när de skulle möta Newcastle. De gillar att vara där och peta att alla klubbar har på något sätt kommunicerat ut sitt deltagande i Rainbow Laces utom just Newcastle, som ju ja, helt enkelt ägs utav den saudiska investeringsfonden, och i Saudiarabien så är homosexualitet olagligt, till och med så att man kan bli dömas till döden för att vara homosexuell i Saudiarabien.
Men Trippier bar ju en regnbågsfärgad.
Men Trippier bar absolut den regnbågsfärgade kaptensbindeln under matchen. Men klubben som sådan har inte kommunicerat ut sitt deltagande i kampanjen i övrigt.
Nej.
Då värt att notera när vi nu sitter här och hyllar Newcastle för deras sportsliga framgångar.
Det är ju precis det som blir, att det kommer finnas en asterisk runt allt vi säger om en klubb som Newcastle Lyon är just det. Så enkelt är det. Och det är så svårt. Där man har läst nu under de här helgen också, läst kollega Andreas Checks utmärkta reportage där från Saudiarabien också, när han var på jakt efter Henrik Stenson i samband med Liv-touren i golf då. Och där är det att de här frågorna behöver ju ställas till Newcastle. Alltså Newcastle spelar på ett sätt också, men det är lättare att dra dem till individuella idrottsstjärnor. Men det där är som sagt, det är en asterisk bakom det, och frågan är vart går gränsen, och den diskuterar vi hela tiden. Men det är svår sak att förhålla sig till, så är det.
Ja, finns andra fotbollsprojekt som i så fall också
absolut,
ska
absolut,
komma med en
givetvis.
Det är
ju det som är problemet. Vi har ju försatt oss i denna, eller vi säger, jag tänker inte ta på mig skulden för detta, men nej. Premier League har försatt sig i denna situationen, världsfotbollen har försatt sig i denna situationen, och vi ger VM till Ryssland, vi ger VM till Qatar, återigen så säger jag vi, och menar inte riktigt vi men
som
ni förstår vad jag menar. Som fotbollsvärld, och någonstans kan jag tycka att vem är förvånad på något sätt?
Ingen.
Alltså, de har ju bjudit in till det här. Så att, ja, det är trist, men det är sådan är verkligheten på något sätt.
Ja, idrottsvärlden över i stort kan man säga, för det gäller ju inte bara fotbollen. Vi ser ju golfen och Formel 1 och en massa andra idrottssammanhang som på samma sätt låter sig ta sig över. Den var liksom up for grabs för vem som helst att kliva in med pengar, så fanns idrotten på något sätt tillgänglig att utnyttjas, för det är väl det som vi ändå får säga att den görs. Och som sagt, Newcastle är långt ifrån det enda exemplet. Så är det med det. Och Saudiarabien är också långt ifrån det enda exemplet.
Så är det absolut med det också.
Som ägare, det går ju liksom, det är verkligen en så här glidande skala där det finns gott om kolsupare ur alla synvinklar.
Mindre än en månad till VM.
Mindre än en månad till VM, så är det. Därifrån är steget inte så långt till Manchester City, tänker jag, som slog Brighton med 3-1.
Ska man säga något om Tottenham först också? Alltså nu sa vi lite att de började bra här, man får ju reduceringen, men ja. Hur oroliga ska man vara, eller hur orolig ska man vara, för att det är ändå två raka förluster vi har här.
Jag kan ju ändå köpa att Conte, det här med att han ofta skyller på att Tottenham har inte tillräckligt med bredd. Jag kan ändå förstå det på något sätt, för att det som händer när både Kulusevski, eller när särskilt Kulusevski är borta, det är ju att de blir väldigt endimensionella, och det har vi pratat om jättemycket också, att då är det bara Harry Kane i stort sett som kan droppa ner och länka upp. Alltså, det blir väldigt sådär, väldigt statiskt, och det händer inte speciellt mycket. De skapar inte sådär jättemycket chanser. De gör i och för sig det i den här matchen. De har liksom sina lägen, men sätter inte dem, och Son är lite... Han är inte i slag på samma sätt som han har varit tidigare säsonger och sådär. Men det som är ganska slående ändå är ju att Tottenham ligger fortfarande trea i tabellen. Vad är de har? 23 poäng. Det går rätt så bra i Champions League också. Och ändå finns det på något sätt hela tiden en negativ känsla kring Tottenham. Eller att det känns som att man hela tiden... Där finns hela tiden någonting att kritisera. Men det har väl antagligen med sättet man spelar på att göra också på något sätt. Alltså att ett pragmatiskt spelsätt kommer aldrig hyllas på samma sätt som andra spelsätt gör. Och när man dessutom förlorar då på hemmaplan, som man gör då här i helgen, ja, då låter sig inte kritiken väntas på. Så att, ja, jag tycker ändå det är ganska fascinerande att de ligger så pass bra till i tabellen, och ändå är det så negativa tongångar kring Tottenham just nu.
Och det ska sägas att ett nästintill VM-förskonat Newcastle ligger fyra just nu.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ändå. För det är inte många spelare där som är bärande som kommer att åka på det här mästerskapet. Säger det bara inför vintern.
Ja. Då går vi vidare till Manchester City. Haalands måltorka är över.
Han hade spelledigt i veckan, menar du? Eller?
han gjorde inte mål mot Liverpool.
Ja, just det gjorde han inte, det är sant.
Så han hade en match måltorka. Sen så brötade han till sig 1-0 ganska tidigt i den här matchen, och sen så satt han
Citys måltorka också, får man ju säga. Men de har inte gjort mål på två matcher i rad.
Nej, det är sant. Det är ju häpnadsväckande.
Just det, Köpenhamns tillställningen.
Ja, den har nästan glömt. Men det är ju otroligt, det första målet han gör där, Haaland, på den långa passningen från Ederson, och han bara kör över allt och trycker in den där bollen. Den är ju chanslös när han kommer farande. Det är så Martin Dahlin trycker de där benen.
Han tar
de där duellerna. Det är ju inte heller mycket att snacka om, tycker jag. Det där är ju en kamp på bollen. Han är ju bara starkare än Dunk i duellen och vinner den, helt enkelt.
Är det inte Webster?
Eller är det Webster till och med?
Dunk hade säkert flygit han med.
Alla flyger ju runt Haaland.
Ja, alltså, vad är det för styrka där i den? Till att börja med hinna före målvakten, ja, förbi, och sen den duellen. Alltså, det är ju nästan löjligt när man ser backen bara studsa av honom och så att en fluga på liksom vindrutetorkare.
Det är ju fantastiskt faktiskt att få med sig bollen på bröstet så som man gör då i den aktionen i full fart, dessutom, och sen behålla balansen in i i närkontakten som kommer direkt efter. Det är en fantastisk prestation. Jag menar, vi har suttit där och hyllat honom i varenda avsnitt här under hela säsongen, och det kommer vi få fortsätta göra, antar
jag. Jag tycker det är stabilt att Ederson först håller på att assistera Danny Welbeck till ett baklängesmål för att sen då assistera Haaland. Man såg verkligen hans ups, alltså liksom highs and lows på något sätt inom ett väldigt kort tidsspann.
Ja, nej, men så är det väl lite grann.
Alltså straffen Haaland slår också. Det är inte ofta, jag har inte sett att de gör så mycket straffmål den här säsongen, om vi säger så. Det har varit mycket spelmål. Men...
Jag undrar, vid början av säsongen, före man liksom, det blev så uppenbart att Haaland skulle jaga alla
rekord. Han var inte första straffskytt.
Så var väl inte han första straffskytt. Då hade väl kanske en De Bruyne eller någon tagit den straffen, eller?
Men han slog väl en mot West Ham i premiären.
Ja, okej då. Nej, det bara kändes som att De Bruyne, det finns mycket straffskyddsaura över Kevin De Bruyne, och därför jag tror, tänkte det. De brukar inte behöva straffar, City, det är väl det också. Nej, men alltså, också där, det är inte så mycket ansatt, han bara plötsligt börjar liksom storma mot bollen och bara lägger in den. Målvakten liksom, jag vet inte, nej, det är... Alltså, han har gjort 17 mål på 11 matcher nu i Premier League. Och vi kommer sitta och säga siffror varje gång vi pratar om honom, men det är ju helt makalöst det han håller på med.
Ja. Sen kan jag tycka lite grann att det är konstigt att den situationen blir straff, alltså när Dunk sträcker ut benet på Bernardo, men Haaland får inte med sig straff i den här situationen med Sanchez när han klipper honom. Jag tyckte att det var mycket mer straff än Bernardo. Bernardo springer in i Dunks ben.
Jag tycker i och för sig Bernardo situationen är straff, det tycker jag.
Jag tycker det andra är mer straff.
Ja. Ja, det kan det vara. Ja. City vinner i alla fall.
Men båda kan vara straff.
jag skulle nog också vilja hävda att båda är straff. Om man ska vara riktigt ärlig. Men ja, sen är jag ju också så imponerad av De Bruyne vid 3-1 målet där. Det är bara, aha. Jag fick jaha, han hamnade lite långt ifrån i sin press. Men jag tar väl och lägger in den i krysset då.
Tänkte på det målfirandet där. Jag vet inte om ni noterar det. Att när De Bruyne då springer och alla ska vara med på bilden tillsammans med honom, så är Bernardo Silva där förut. Kommer ju Haaland fram, säger någonting till Bernardo Silva, också i princip knuffar iväg honom som han vore Louis Dunk, och sen står han där med De Bruyne innan han tar tillbaka Bernardo in i leken igen.
Jag vet inte. Men det är bara så... Det bara ser så enkelt ut när De Bruyne bara smeker in den i helt otagbart, liksom över och runt försvararen som liksom ser upp i pressen på honom.
Så mycket kryss det kan bli också. Det ligger ju liksom precis i den nätmaskan som får anses vara krysset.
Ja, det är ett... Nu är de bra igen.
Mm. Det man kan säga om Brighton ändå som var lite intressant var ju att de faktiskt körde man-man. Och att det funkade rätt så bra. Alltså,
de är inte så långt borta i den här matchen.
Nej, och det funkade ju faktiskt fram till City började lyfta långbollar istället. Mm. Det var ju då skillnaden syntes på något sätt. Men jag tycker ändå att nu har ju De Cherby, han har inte fått någon sån där värst bra start.
Nej,
här, och har ju fortfarande inte vunnit en match. Nej. Men finns ändå tendenser till att de på något sätt kommer kunna plocka tillräckligt med poäng för att hålla sig där i mitten av tabellen i alla fall. Tycker ändå att det finns ändå bra spelare också. Trossard gör ju ett jättefint mål här också. Så att, är inte allt för orolig för Brighton.
Trossard, han vaknar till när det vankas bra motstånd.
Han vet att han kanske vill spela för något av de där bra motstånden någon gång också, visa upp sig i de matcherna.
Det är också en lite frustrerande spelare. Var det tidigare, det var en tisdagsmatchen förra veckan,
den 0-0-tillställningen, ja, där
han sprang och stod i passningsskugga i 90 minuter, och när han väl fick bollen så bara slog han den på första fot han såg. Undrar liksom vad hände med Trossard som gjorde 3 mål mot Liverpool för 2 veckor sedan. Den var som bortblåst, men mot City var han bra igen. Det är också en frustrerande fotbollsspelare, alltså, på många sätt.
The Cherry Bees Brighton börjar bli ganska frustrerande också, för jag håller med, det är så mycket bra tendenser, men nu måste de få den här vinsten snart alltså.
Kanske det mot, borta mot Manchester City är kanske inte...
Nej, absolut inte. Det är svårt att kräva där kanske. Men absolut.
Det är där den ska komma. Men ja, hur som helst. Vi tar oss därifrån då till, till Liverpool och Goodison Park där Everton besegrade Palace med 3-0. Det här var en skön, tung, viktig seger för Frank Lampard och hans, hans projekt.
Calvert-Lewin.
Och Calvert-Lewin tillbaks i målprotokollet. Det är också otroligt viktigt för, ja, för honom och för laget och för hela det här Everton som ju faktiskt gör någonting mycket bättre den här säsongen än vad man gjorde förra. Tarkowski, fantastisk i mittförsvaret. Det ser liksom sammanhållet ut nu det här försvaret. Det ser ut, alla vet vad de ska göra, det ser tryggt och lugnt ut. Connor Cody med all sin rutin, det är som natt och dag från den hönsgården som var under hela förra säsongen i Evertons försvar.
Ja, sen gjorde ju Palace det väldigt enkelt också för Everton med, alltså, genom bolltapp, de hade ingen energi. Och känslan var ju att matchen verkligen vanns på mittfältet där Everton var mycket bättre. Och min favoriten då är väl kanske Iwobis assist till McNeils 3-0-mål, den här lilla klacken. Mm. Den var inte så fyskam heller. Lite orolig för Palace ändå. Och Vieira, han sa ju det på presskonferensen efteråt att han har en dålig känsla. Jag tycker inte att det ger så där jättebra
känsla.
Signaler. Det är någonting som inte riktigt klickar där just nu och inte har gjort de senaste veckorna. Det var ett tag sedan man såg Crystal Palace göra en rakt igenom bra insats.
Men de inledde ju så lovande, tyckte jag, på säsongen. Alltså spelmässigt, även om poängen inte trillar in. Och nu verkar det, finns det varken poäng eller spel riktigt.
Det är ju så här, alltså, jag tycker Palace under den här säsongen, och med all liksom den frejdiga offensiv som finns i det här laget, de är ju roliga att se på. Alltså, det blir ju ofta ganska de här spektakulära anfallen, och Wilfried Zaha, han dribblar en, två, tre gubbar, och Esse och Edouard och alla de här. Det finns mycket liksom kul att titta på, men det känns inte speciellt effektivt. Det känns liksom aldrig som att de ska få med sig några poäng utav det, för att det är för svajigt centralt, och det är egentligen, ja, men får de en, två, tre rättvända gubbar i rätt ytor, ja, men då kan det bli åka av, då kan de ju snurra upp vilket lag som helst. Men den där tyngden och stabiliteten, den saknas ju faktiskt. De skulle behöva en Patrick Vieira.
Ja, eller helst, allra helst Ducoré tillbaka. Ja. Det är väl första steget på något sätt.
Mm. Ja, men det är ändå intressant att en Patrick Vieira som han tränar verkligen inte har en.
Ja, det är ju med att Ducoré är skadad. Inga jämförelser i övrigt på kvaliteten mellan Vieira i sin prime och Ducoré, men det är en väldigt bra mittfältare som saknas för Palace i alla fall.
Herregud, Patrick Vieira var väl kanske den bästa som Premier League har sett i den där positionen. Vi tar oss vidare därifrån då. Wolves Leicester 0-4, på tal om sköna poäng. Det var som att det på något sätt trillade på lätten ner för Leicester. Jaha, det är så här vi gör mål och vinner fotbollsmatcher.
Men här räcker det egentligen med att kolla på statistiken för att förstå hur sned den här matchen var. Alltså Wolves hade ju 21 avslut och 0 mål då. Leicester hade 5 avslut och 4 mål. Mm. Snacka om effektivt. Och Tielemans öppningsmål där är ju... Ja, alltså ineffektivt från Wolves sida, ja. Men väldigt effektivt från Leicesters sida. Och Tielemans avslut där till 1-0, han visar ju verkligen världsklass takter igen, får man säga.
Ja, det liksom blixtrar till. Och Jamie Vardy i målprotokollet igen också. 4-0-målet.
Vargar må vara starkare, men rävar är slugare. Och där sätter sina chanser. förlåt precis, för men... den. Och sen, men, alltså,
men det är ju den här fyran, alltså det är ju de fyra som ska göra det för Wolves, som gör de fyra målen. Du har Tielemans, Leicester, Harvey Barnes, för Leicester, James Maddison och Jamie Vardy.
Patson Daka vill du väl ha in där om du ska ha någonting på sikt också, kan jag tycka. Jo, men absolut, det är de fyra som är de man tänker på. Alltså, jag, det är någonting jag ändå ville prata om här lite då, liksom Wolves tränarjakt. För den verkar ju ha slutat med att den här jätteglada, vad heter det, interimlösningen blir en säsongslösning istället. Mm. Men det är
anmärkningsvärt. Nej, det kommer det inte.
Ja, men de har ju letat med lampa och lykta efter en tränare, men alla verkar ju tacka nej. Till och med, alltså...
Ja, jo, det finns ju förklaring till varför, jag men, alltså, all ilska från läktarhåll, varför den riktade sig mot, jag men, personer i ledningen, mm, som Scott Sellers som är teknisk direktör, eller Jeff Shee fick sig väl också en känga som är ordförande. Det riktar sig ju inte mot Steve Davis, för nej, att alla fattar att det här har ju liksom, ja, det ligger inte på honom helt enkelt. Men ja, Lopetegui tackat nej, Michael Beall tackat nej. Fick ju också frågan, Tuchel, jag vet inte, men jag antar att han också fått frågan, har givetvis tackat nej. Det här ryktet om att Nuno eventuellt skulle komma tillbaka hade ju inte varit, alltså han är ju en av de tråkigaste tränarna man vet, men det hade ju ändå inte varit, det hade ju faktiskt varit ett bra val och bättre än många andra, men just nu så verkar det ju verkligen stå still. Med, efter det här tror jag definitivt att de kommer ja, ligga på för att se till att få in någon. Det
måste när kommer Sean Dyche in i bilden? Ja, det jag undrar. När kommer Sean Dyche?
Lyssna på det här. Jag fick ett förslag från Victor Svensson, skrev till mig på Instagram. Han skrev så här: Ronaldo till Wolves som spelande tränare. Jorge Mendes syr ihop det.
Alltså finns det inte en anledning till, om man tänker på dem som är tränare idag, alltså man kan ju inte riktigt se ändå, alltså visst Zinedine Zidane var ju en väldigt stor spelare, men det var ju inte som att Pep Guardiola var en jättestor spelare och han är kanske världens bästa tränare. Jag bara känner så här att liksom, att bara för att man har en massa Ballon d'Or så betyder ju inte det att man nödvändigtvis är en bra
Gud,
nej,
tränare. Såklart. Men det...
verkligen inte. Det kommer vi komma till när vi pratar om Aston Villa också.
Kan man lägga korrelation mellan innermittfältare och träd? Det kan man inte heller göra när vi kommer till Aston Villa. Men där är, det är just, alltså, just innermittfältstypen brukar utvecklas. Alltså Pep Guardiola, Zidane och så vidare. Men det finns säkert massa studier som har gjort på det där hit och dit.
Sen är ju Nuno, han är ju gammal målvakt dessutom. Det är ju lite
precis,
udda där.
Precis som Mourinho.
Precis som Lopetegui.
Ja, men det...
Mourinho var väl inte... Han var målvakt.
Jag tror han var målvakt.
Nej. Han var tolk framförallt.
Mourinho?
Mourinho har ju knappt haft någon spelarkarriär.
Nej, men var inte han målvakt?
Målvakt?
Ja, jag har helt för mig att nej, Mourinho har ju inte någon spelarkarriär och liksom och visa upp direkt. Alltså sådär, men jag för mig att han var målvakt när han spelade. Men jag kanske har fått om bakfoten.
Det kan stämma.
Nej, han var... Nej, det nej. Var han inte.
Det var... Såg ni för övrigt Mourinhos vad heter det, reaktion där när han såg efter matchen där mot Napoli för Roma igår? Otroligt roligt när han ser domaren som står och håller ett rött kort och han liksom direkt bara instinktivt vänder och låtsas som att ingenting har hänt och bara, nej, inte idag, inte idag, inte idag.
Han har varit med förr.
Här står att han var mittfältare.
Yeah. All right. Ja, då har jag fått den bakfoten också.
After an uneventful career. Hur taskigt.
Tolk till Bobby Robson var också, men en annan sak. Stevie G däremot.
Ja, Aston Villa sparkade Steven Gerrard efter fiaskot i veckan och fick omedelbart effekt. 4-0 i första matchen utan Steven Gerrard. Det är väl mer vad man har gjort i någon match under Steven
Gerrard.
Det är
nästan sadistiskt att spelarna att göra 3 mål på 12 minuter i första matchen efter Gerrard har försvunnit. Att plötsligt var så pass bra. Nej, men ja. Sjuk effekt.
Nej, det var helt rätt att sparka honom. Ja, ja. Gud, han hade inte en aning om vad han sysslade med. De här grejerna som Aaron Danks kliver in, alltså de förändringarna som Danks kliver in och gör, det är sådana förändringar som man själv utan minsta tränarutbildning har suttit och tänkt att varför gjorde han inte det där? Varför vägrade han spela med yttrar? Alltså han har ju hela tiden velat att hans ytterbackar ska fylla på och att de liksom ska hjälpa till att bredda spelet. Men här bestämmer sig ju Danks för att ja, men dels också peta kaptenen McGinn, vilket jag tycker är helt rätt. Det var ingen Jacob Ramsey heller. In med Buendia och sen så med Watkins och Bailey då i ett ja, 4-2-3-1 och det var, där det liksom var Watkins och Bailey som breddade. Det var så enkelt och man fick ut så mycket av det att man tänker att, ja, men om man tittar på, för det har varit en del snack om och en del diskussion kring huruvida Aston Villa har en bra eller halvbra trupp. Och jag tycker att när man har två, alltså liksom en double pivot på det sättet, alltså två centrala mittfältare som står till att skydda backlinjen och hjälpa till där, och så låter man all den här offensiva kraften som man har i truppen göra lite vad de vill framåt, så fungerar det så mycket bättre. Alltså man får helt enkelt ut så himla mycket mer. Så att all cred till Aaron Danks, och det indikerar väl också någonstans att det är nog x antal spelare i den här truppen som är ganska nöjda över att Gerrard är borta. Annars är det ju, ja, annars ser man ju inte en sån här massiv skillnad på så kort tid.
Ja, men alltså sättet man har hanterat Leon Bailey, alltså under Gerrard, det är ju som att förvara en flaska oöppnat rödvin i kylen. Alltså det går ju inte, vad håller de på med? Buendia, samma sak egentligen, när du har den kvaliteten. Titta, Danny Ings kommer till lägen när han får annat runt sig. Han gör mål, vem visste det att han kunde göra mål om han får sina möjligheter? Jag håller helt med dig, Frida. Alltså förra säsongen, absolut, Gerrard kom in mitt i och så vidare, men jag tyckte att utifrån materialet de hade och investeringen de har gjort, att det i sig var ett fiasko. Den här säsongen när de har investerat ännu mer, ja, det är nästan förvånande att han har suttit så här länge som han har gjort. Men det krävdes väl en riktigt, riktigt platt match under veckan där för att han skulle ryka. Men det var ju, ja, han väl knappt gå av plan innan han var sparkad officiellt där, så
att. Nej, och jag tror att för Steve G, det som har varit en av hans stora kryckor under den här tränarkarriären, försvann ju i maj när då Michael Beale drog till andra uppdrag, för det känns som att det är han som har varit den taktiken i den duon, och Steven Gerrard har ju varit namnet, kanske inspiratören och den som har gjort mycket annat, och utan Michael Beale så blev det helt enkelt inte lika bra. Är känslan, men Brentford får stryk med 4-0 på det här sättet, det svider nog lite. De har ändå sett ganska fina ut senaste tiden.
Ja, inte på bortaplan. Nej, och det är väl så, det kanske, som är problemet också. De släpper in för mycket mål på bortaplan särskilt. Så att jag tror att Thomas Frank, alltså hur mycket man än beundrar honom och, ja, men för det han har gjort med Brentford, så tror jag definitivt att han kommer sätta sig och kika på det här, för att de måste se till att vara betydligt tätare bakåt hädanefter när de lämnar sitt hem.
Men kika på det här, så menar du att han kikar på Mosona-laget eftersom att det ändå, han kopplas lite dit också, eller? Ser materialet han skulle kunna få jobba med ifall rätt anbud kommer då?
Ja, jag tror dock inte att
han vill väl inte dra.
Lämna det. Ja. Det känns inte så. Då tror jag det är större chans att Michael Beale faktiskt hamnar där.
Att man går för honom, ja. Just det.
Men det ska han väl tacka nej till.
Nej, men det var ju Wolf som tackade nej till.
Ja, man ska väl ha tackat nej till Aston Villa också, va?
Han har gjort det också. Sean Dyche var med där i diskussionen också.
Oh, vad tråkigt.
Ja, men det hade varit sån felsteg så att det är utan dess lik i sånt fall.
Yes, vi har säga någonting om Leeds också. Leeds som förlorade mot Fulham trots en fin start. Tappade den här matchen med man petade in 3-2 då på övertid, men hade ju 1-0 efter Rodrigo inlett målskyttet. Mitrovic,
han är också ganska
Bobby
bra,
Reed alltså. och vem gjorde tredje målet för Fulham?
Var det inte Viss William?
Ja!
Bobby! Eller vad?
Nej, William. Gjorde för 3-1 målet där.
Återigen en sån där jag slutar lyssna och sen så försöker jag hoppa in och vara med i konversationen. Jag ska sluta.
Alltså det måste ju säga, alltså reduceringsmålet där, det betyder inte så mycket i slutändan, men alltså det är ett av de fulaste mål man har sett. Alltså Somervilles mål. Crescencio Somerville är ett av de häftigaste namnen i ligan.
Crescencio Somerville är ett otroligt namn.
Ett otroligt namn, men det känns ju mer NFL-kompatibelt än Premier League-kompatibelt, känns. Men alltså, det är så fult mål tycker jag. Det är så mycket liksom Alltså det är snyggt och fullt på samma gång, för det är liksom dribblingsräd, något om pass. Nej, jag vet inte om det är det målet jag tänker på i alla fall. Han kommer fram och petar in den, så rullar den väldigt långsamt in. Betydelselöst mål i slutändan, men man såg ju också besvikelsen, frustrationen och uppgivenheten i Jesse Marsh ögon när han fick bevittna både 1-2 och 1-3 och kanske inse efter att ha sett Steven Gerrard bland annat och vissa andra tränare får lämna sina jobb i förtid, att han kanske inte sitter jättesäkert på den posten.
Han borde hänga ganska,
nu.
Ganska löst, får man faktiskt säga. Det är Mitrovic, nionde mål för säsongen. Han kan göra mål i Premier League också, visade sig.
Det är en klassforward. Alltså det är inte bara målen och sättet han agerar i spelet. Sätter han liksom referenspunkter fram, alltså länkar med lagkamrater, inställningen, det är en klassforward. En form som är för bra för en klubb i den, eller det är tack vare att de har Alexander Mitrovic som Fulham och gått så pass bra som de gjort. Nu har ju allting funkat väldigt bra för den här nykomlingen hittills, men Mitrovic har gjort en väldigt stor del av det.
Mm. Ja, sen är det ju tack vare att Leeds försvar inte höll ihop det heller.
I den här matchen, absolut. Ja, absolut.
Så är det ju. Alltså både vid Mitrovic mål, men särskilt vid Decodova Reeds mål. Jag menar, han är kortast på planen, ska ju inte få nicka in ett mål sådär. Är helt fristående. Jag fattar inte alls vad de sysslar med. Och ja, men det är ju sånt som, ja, men väcker tankarna då om att Leeds inte har vad som krävs egentligen för att, ja, men att de kommer blandas in då i en bottenstrid ytterligare en säsong, och det är väl det som supportarna är oroliga för också. Så att jag får se vad som händer med Jesse Marsh, men de har ju inte vunnit på 8 matcher, så att det är inget särskilt bra facit.
Samtidigt är det inte speciellt lätt att hitta tränare just nu. Det verkar vara, det är svårt.
Det är bara premiumtränare tillgängliga.
Men kanske lättare att locka Bill dit i alla fall, eftersom att han då vägrar kanske ta jobbet i Villa av naturliga skäl. Mm. Men då kanske han ändå lockas lite mer till Leeds, vem vet.
Ja, kanske.
Marcelino är ledig. Ja. Alltså, men det är ett namn jag tycker faktiskt både Villa och möjligtvis då Leeds och Wolves också borde titta på, men han sitter väl och ber tysta böner för att Luis Enrique ska misslyckas i Qatar så att han får ta över landslaget som han suttit och väntat på där i Spanien.
Kanske det.
Men där har vi någon som jag vet ser i Premier League i alla fall.
Jag ska svara på några frågor också innan vi knyter ihop här idag. Albin Hansson skriver: Spurs bra transferfönster verkar ju inte vara så bra. Kan ni reda ut varför det ens räknades som bra? Ja, men det var ju inte styrt och svårt att säga det. Jag menar, Bissouma med tanke på den säsongen han har haft i Brighton. Perisic kommer in med allt han har gjort under sin långa karriär. Kändes också som en Conte, liksom kompatibel spelare. Bara handplockad rätt in på en position. Vad hade vi mer som kom i
Richarlison
såklart, jag menar, Langley har väl visat nästa steg och så vidare, så att det var ju på pappret ett väldigt väldigt fint sommarfönster, men det har inte riktigt.
Säger du inte mer om hur Tottenhams trupp såg ut innan 2022, om man tänker då att Bentancur och Kulusevski kom i januari. Men dessförinnan så var kanske inte Tottenhams trupp så där jätteimponerande, bortsett från ett par uppenbara spelare då. Mm.
Bear Hellstream skriver: har Klopp kommit till vägs ände med Liverpool? Sista året i Dortmund var ju inte heller bra. Behövs en ny röst i omklädningsrummet. Jag tror att det här är fel säsong att göra den bedömningen utifrån. Uppenbarligen är det mycket som inte funkar just nu. Men det känns, jag vet inte för det uppenbart tycker att det är Klopp som är det stora problemet. Jag tror att man skaffar sig ännu mer och större problem om man skulle börja ifrågasätta Klopp eller titta på alternativ nu eller börja någon slags process att bygga ett nytt lag under en annan tränare här och nu. Det känns som en jättedålig säsong för.
Fel säsong tar den risken. Alltså det finns ändå en smärtgräns för hur illa kan bli ett Jürgen Klopp-styrt Liverpool om saker och ting börjar fungera. Jag är helt övertygad om att de kommer börja vinna matcher förr eller senare. Men att börja byta tränare nu för att få en kortsiktig positiv effekt här, nej. Och då däremot kan du analysera om det nu inte skulle bli en Champions League-plats. Säg till och med, hör och häpna, det inte blir en Europa League-plats, det blir en riktig platssäsong, någonstans runt 7:e, 8:e plats eller vad det är. Då kan man börja fundera, ja, vi kanske måste hitta en ny väg, eller ska vi tro på att vi kan bygga ett Klopp Liverpool 2.0?
Ja, men det måste ju förutsätta att det finns, att det finns någonting annat tillgängligt. Jag menar så här,
Tuchel.
Ja, alltså ska han följa efter Klopp igen?
Ja, varför inte? Men nej, men alltså också så här, Klopp har ju också byggt upp ett förtroendekapital som är väldigt väldigt starkt. Och då han har två dåliga säsonger till godo. Ja. För att, alltså, så att, nej, han sitter ju toksäkert.
Ja, han sitter säkert.
Det finns ju en del likheter mellan hans sista säsong i Dortmund och den här ändå. Med skillnaden kanske att, jag menar, Dortmund var ju, de låg ju långt ner i tabellen vid ett tillfälle. Så att så länge Liverpool inte gör det, alltså så länge de inte rasar så att det handlar om att man helt plötsligt blandar sig i en bottenstrid, då tror inte jag heller att det kommer alltså ge särskilt stor effekt av att bli av med Klopp. Så, alltså, snarare tvärtom kanske, att man måste liksom visa att man står bakom honom på något sätt för att de ska kunna lyfta igen.
Ska man komma ihåg att Dortmund då, med betydligt mindre resurser såklart och mycket tunnare trupp, låg ju på nedflyttningsplats vid jul. Alltså de låg näst sist i tabellen, men slutar ändå på en Europa League-plats i Bundesliga. Man gör en urstark vår. Man kommer ihåg att Dortmund, som var ett av liksom Europas mest spännande lag och som hamnade utanför Champions League och låg på nedflyttningsplats, och det var katastrof. Men man är ju faktiskt tillbaks och spelar Europa League och möter ju Liverpool i Europa League säsongen efter i kvarts eller semifinal eller vad det är. Så att, och hade man då sparkat Klopp när man låg på nedflyttningsplats med Dortmund den säsongen, så är det inte alls säkert att man hade löst den Europa League-platsen som i sin tur gjorde att man kunde gå liksom, få in de pengarna och, liksom, och fortsätta det här projektet.
Återigen, han hade också ett väldigt stort förtroendekapital i Dortmund i det här läget.
Ja, extremt.
Och sen är det ju också så här att det beror ju lite på hur det ser ut. Alltså Bundesliga är ju färre lag, det är otrolig killgissning på det jag ska säga nu. Men det är ju en tabell där det är lite lätt att klättra väldigt långt och åt olika håll än vad Premier League gillar, på så vis att jag har inget vetenskapligt bevis på att det verkligen är lättare att klättra många placeringar i den tabellen. Men att det är inte samma kris för Dortmund som ligger runt nedflyttningsplatsen som skulle vara om Liverpool skulle hamna där nere. Utan det går väl att likställa om Liverpool ligger typ 10-11.
Ja, vilket de väl förhoppningsvis gör med ett par segrar.
De är nog bättre än så just nu till och med, än 10-11 väl. Så dåliga har inte Liverpool varit.
Ja, det ligger vi. Ska vi se här.
8?
Ligger 8. Okej då. Det känns som att vi ligger sist i tabellen. I hjärtat känns det så.
En plats från Conference League.
Vi tar en fråga till. Bara därför, från Peter. Borde inte Nuno Espirito, Conte, våga flytta upp den offensiva mittbacken Kane på topp redan från start? Verkar ju ha fina forward-egenskaper. Kan han fortsätta spela så här defensivt, Frida? Är det bristen på rörlighet och offensiva alternativ som gör att Kane måste ner och hämta boll djupt och kanske inte finns där uppe?
Ja, vi var inne på det. Ja, det var som jag sa innan, att det blir väldigt endimensionellt annars. Alltså, han är ju den enda som på något sätt kan bryta mönster i Tottenham. Och ja, som sagt, de behöver desperat ta tillbaka Kulusevski. Nu kommer han inte spela mot Sporting Lissabon här, så att vi får se när han är tillbaka. Det är nästan lite mystiskt kring vad det är som har hänt egentligen, för att han var ju på väg tillbaka och han är i träning just nu, så som jag har förstått det. Men nej, han är tydligen inte redo än. Riktigt.
Inte redo än. Nej, hörrni, det var allt vi hann den här veckan. Vi är tillbaka såklart om en vecka igen med Sportbladets Premier League-podd. På torsdag så är det Sillypodden igen. Ni ser den live på YouTube eller på TikTok om ni vill det. Annars så finns vi hos Podmi eller Aftonbladet Plus som podd, om ni inte har sett det. Med det så säger vi tack för er som har lyssnat. Tack till er som har lyssnat. Tack ni som var här, och på återhörande.